Ja, det kommer nya bygglovsregler från och med 1 december 2025. Och det här ska vi prata om idag på Tyresöradion. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och därför har jag bjudit hit vår bygglovschef här i Tyresö. Välkommen hit, Anders Söderberg.
Tackar så mycket.
Kul att ha dig här.
Roligt att vara här.
Och jag måste börja fråga, vad gör man om man är bygglovschef?
Oj, det var ju en svår fråga redan från start. Sådär. Nej, men man ser till att vi på Tyresö kommun kan ge bygglov, säga nej till bygglov, syssla med tillsyn. Och det är inte jag som gör det, utan jag har en fantastiska medarbetare som gör det. Och jag försöker ge förutsättningar åt dem att göra det så bra som möjligt.
Hur många medarbetare har du då som jobbar med de här frågorna?
Vi är 10 stycken som jobbar med olika delar av bygglovssfären, kan man väl säga. Det är ju då främst att vi har bygglovsanläggare, de som beviljar och rådgiver. Och sen har vi 2 stycken tillsynsanläggare och så 2,5 inspektörer också. För efter bygglovet man har fått ett bygglov så har man också en process under när man bygger som vi är med lite grann. Och fram till att det är klart.
Mm. Du, och de flesta ärendena, de tas väl på delegation, va? Visst är det så?
Ja, men absolut, så är det. Vi har en delegationsordning som vi har fått från nämnden där de säger vad vi får fatta för egna beslut och vad vi inte får fatta för egna beslut. Och man kan väl säga lite förenklat så är det så att riktigt stora bygglov, många bostäder, stora flerbostadshus, de måste nämnden fatta beslut kring. Och så får vi inte säga nej själva heller. Vi får inte säga nej till ett bygglov, utan där ska nämnden tycka till.
Då ska du upp till nämnden, ja just det. Och vilken typ av ärende är det som är vanligast då, skulle du säga, hos er?
Om man tittar tillbaka i tiden, för det får väl det man får göra nu, men nya lagstiftningen så kommer det där ändras ganska mycket. Men det vanligaste kan man säga handlar om fasadändring till byggnad. Ja, det är väl de vanligaste 2 kategorierna av bygglov som vi har. Komplementbyggnader förstås också. Mm. Men de 3 är de största kategorierna.
Just det.
Alltså mängden.
Är det mycket överklaganden också?
Ja, jag skulle inte säga att det är mycket just i Tyresö. Alltså, det är klart att våra ärenden överklagas på olika sätt. Antingen att de tycker att vi har fattat fel beslut när vi säger nej, eller att det är en granne som överklagar. Men jag skulle inte säga att det är mer här än någon annanstans. Mm.
Och tillsyn då, är det också grannar då som klagar ofta, eller hur funkar det?
Så kan man förenkla det, eller det är ju kanske inte alls förenklat, det kanske är precis så det är. Vi har ingen vad vi kallar egen initierad tillsyn. Vi åker inte runt med bilar och tittar efter saker som är felaktigheter, utan vi tar hand om anmälningar som kommer in till oss.
Det kanske räcker.
Ja, det räcker och blir över. Vi har haft en ganska lång kö, men nu är vi faktiskt glada att vi har en lite mer fungerande tillsyn. Så vi har betat av väldigt mycket tillsynsärenden det här året.
Just det. Och även vad det gäller bygglov så har du ju, jag vet ju för några år sedan, du har inte varit så länge i Tyresö, eller hur?
Nej, jag var inne en kort period under 2022 som konsult och hjälpte till lite grann. Men det var bara några månader. Och sen annars kom jag ju hit i februari-mars.
Mm. För visst var det så, alltså nu vet inte jag om det var 2022 eller om det var tidigare, men Tyresö hade ju lite dåliga siffror vad det gällde alltså handläggningstider och sådär. Visst var det så?
Ja, men precis så var det. Och det var väl det som var anledningen till också att vi fick lite konsult, eller Tyresö fick konsultresurser då under 2022. Dels var det så att det var väl en revision, jag är inte helt inläst på det här ska jag säga efter att ha förra min tid, men man fick ganska mycket kritik och det var en revision som genomfördes på handläggningen, och man kom fram till att man behövde säkerställa kvaliteten och handläggningstiden behövde bli mycket snabbare. Så man hade en lång kö med många bygglov. Många hade slutat. Jag tror att under en period så fanns det bara en enda person på hela bygglovsenheten.
Då var det konsulter resten då?
Ja, innan man får in dem så att säga, eller kan anställa, så blir det ju så. Då växer ju köerna, och det där får man leva med ganska länge. Man hinner bara liksom handlägga ett visst antal ärenden per dag. Mm. Så att, och då blev det Ja, det är nog många som har upplevt som var under den perioden innan 2022 att det var svårt att få tag på bygglov, att det tog väldigt lång tid och det ibland blev till och med tokiga beslut. Då. Men sen dess har det gjort ganska mycket. Så att idag är vi både snabba på att handlägga och kvaliteten skulle jag säga är hög.
Och så ni klarar alla de här tiderna numera som är stipulerade enligt lag och så?
Det gör vi som regel. Det är klart att det finns undantag.
Mm. Ja, nu ska vi prata om den här nya bygglovslagen då. Och den togs ju faktiskt för bara någon vecka sedan av riksdagen. Och ska börja gälla då redan 1 december. Och många säger ju att det här är ju jättestora förändringar. Många som säger att det är de största förändringarna som har varit på många, många år. Håller du med om det?
Ja, det gör jag verkligen. Det är stora förändringar och det jag sa alldeles nyss av vad som var vanligast i ärenden, det är ju de som försvinner kan man säga. De blir tillåtna att göra utan att kontakta kommunen. Fasadändringar, tillbyggnader, komplementbyggnader.
Mm.
Så att, ja, det är stora förändringar.
Ja, spännande. Ja, om vi ska börja med det då, för att en av de förändringar som kommer, det är ju att man kan göra större tillbyggnader utan att söka bygglov. På alla byggnader har jag läst mig till. Ja, berätta.
På alla byggnader? Jag tror att det är 1- och 2 bostadshus som det gäller att göra tillbyggnader.
Ja, det precis. Det här, så var det säkert. Ja, precis. Det kanske inte var...
Och jag ska säga det, jag kan säkert ha fel i vissa. Jag sitter inte med lagtexten här framför mig. Så att, men som jag har förstått det så är det... Ja, tillbyggnader får man göra... upp till 30 kvadratmeter på 1- och 2 bostadshus. Och nu tvekar jag lite grann för jag vet inte om det är på 2 bostadshus. Jo, jag tror att det är så. Man brukar som regel klumpa ihop de där 1- och 2 bostadshusen. Och blir det fler så är det fler bostadshus. Och tidigare har det varit så att man har fått göra det man kallar attefallstillbyggnad på 15 kvadratmeter. Så nu blir den dubbelt så stor. Och man får göra den även via en nybyggnation. Det fick man inte heller göra tidigare.
Just att man var tvungen att göra 2 etapper. Liksom.
Ja, man var tvungen att bygga klart och sen anmäla om en tillbyggnad. Och nu får man skicka in bygglovet för den nya byggnaden med de här 30 kvadratmeterna medritade i ritningarna.
Just det. Men om man har tidigare då använt sig av attefallsreglerna och byggt till 15, då är det bara 15 kvar då?
Så skulle jag säga också. För att man, i den nya lagen så säger man att man ska räkna samman då de här. Man ska inte räkna den totala byggnadsarean inkluderat de bygglovsbefriade åtgärderna, men det är också de tidigare bygglovsbefriade åtgärderna som man tar med i den här beräkningen av din totala byggrätt på fastigheten.
Just det. Mm. Och sen då, så som du var inne på, så slopas alltså bygglov för fasadändringar. Det vill säga man kan måla om och sätta solceller. Ja, berätta.
Mm. Idag är det ju så att man får inte ändra... Om det väsentligt ändrar byggnadens karaktär, då måste man ha ett bygglov för det. Men det slopas att man får ändra även om det ändrar byggnadens karaktär. Med ett undantag då ska jag säga när vi startar. Att är det så att det är ett område eller att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, ja, då krävs det plötsligt bygglov fortfarande. Men i övrigt då så får du byta panel och byta ut ett fönster till en altandörr eller sätta in sån här... hajomparti eller vad man säger. Det är fritt fram, mer eller mindre.
Och vilka åtgärder som avses då? Det kommer man att kunna så att säga, läsa sig till. Vad som räknas som fasadändring då?
Ja, och jag tänker att det inte är svårare än så. Jag funderar på om jag tänker tokigt om jag säger så. Nej, men det är ju alla ändringar i fasaden.
Så du kan byta fönster som du vill. Så det är ja, just det. Så att om du har ett hus med spröjs i fönstren så kan du sätta in stora perspektivfönster, då, som man säger. Ja.
Ja, det skulle man kunna göra. Och i viss mån så kan man ju kanske göra det idag. Det är inte alltid det bygglovspliktigt att byta ut ett fönster som är spröjs till någonting annat. Men om det är den här bedömningsfrågan som ligger hos oss, då, om det väsentligt ändrar byggnadens karaktär eller inte.
Just det. Och ett svart hus kan bli vitt, eller rättare sagt kanske vanligare tvärtom. Ett vitt hus kan bli svart.
Ja.
Mm.
Och det här gäller även på fler bostadshus om de inte vetter mot allmän plats och gata. Så att om det är emot gården så kan det också göra ganska stora förändringar på fler bostadshus.
Aha.
Så det öppnar upp inte bara för villaägare när det gäller just fasadändringar.
Nej. Ja, och sen har jag också läst då att man kan få bygglov för att göra vindsinredning i bostadshus i strid med vindsinredningsförbud i detaljplan.
Mm. Och det där är lite intressant som jag inte riktigt har landat i. Eller där måste man läsa på lite mer eller förstå vad de faktiskt säger i lagen. Men ja, det är inte helt ovanligt att det i detaljplaner säger att vind får inte inredas. Eller ja, användas som bostadsyta eller någonting
och sånt. Och brukar det stå även både för alltså enfamiljshus och i flerbostadshus?
Ja, det kan förekomma i både och.
Ja.
Och det beror lite på vilken bebyggelse man har, men i Tyresö är det ju ganska mycket villor så att det förekommer det där med vind inte får inredas. Och då blir det ju plötsligt möjligt att inreda en vind även om det står så där i planen.
Just det.
Och att då bostadsyta får finnas på vinden. Där. Ja. Jag tror, jag kan inte avgöra riktigt om det är så att man säger att avsikten är att fler bostadshus ska få inreda vindar. Jag har inte läst så långt i vad man tänker sig. Men följden blir densamma. Det gäller både små och stora hus.
Just det. Och sen pratar man om någonting som man kallar för komplementbyggnad. Och förut har det ju hetat friggebod och attefallsbyggnad. Och nu får man då utan lov sätta upp en byggnad inom detaljplan på 30 kvadrat.
Ja, det följer ju ganska väl de här tidigare reglerna med attefall och friggebod. Mm. Det är samma ytor. Det blir 45. För du får sätta upp, den största som du får ha får vara 30 kvadratmeter. Men totalt sett 45 kvadratmeter.
Okej, så då kan du kan sätta en som är 30 och en som är 15 då alltså?
Precis, eller du kan sätta, vad blir det då? 3 stycken 15.
Okej, ja.
Och allt det där är då inte anmälningspliktigt och det är inte lovpliktigt. Med lite modifikation då ska vi säga. Vissa andra åtgärder i det här kan ju vara anmälningspliktiga. Säg att du vill bygga det som är inte så ovanligt idag, att man bygger en sån attefallshus och hyr ut eller gör en bostad av det. Då vi behöver ju ansluta vatten och avlopp till den.
Just det.
Det är anmälningspliktigt fortsatt så att säga.
Okej, okay. Kan man få nej på det då? Alltså...
Nej, det skulle jag ju inte säga att man har det. Det skulle jag inte säga, själva anmälan. Nu satte du mig lite på bottkanten.
Det är till miljö och hälsa?
Nej, det är till bygglovsenheten som gör själva anmälan om anslutning till vatten och avlopp. Men sen det som vi har använt det som idag är ju att man kontaktar vår VA-avdelning eller enhet. Så de har kännedom om att det här faktiskt kommer till. Och det är ju en avgift som ska betalas in till dem för anslutning av VA. Och det behöver ju de veta, det kan ju finnas begränsningar i systemet hur man kan ansluta och inte ansluta. Men jag ska inte säga att man nekar att ansluta, utan det blir snarare så att man bygger ut och det är ju då... Men där blir jag lite, där dansar jag lite grann utanför mina kunskapsområden.
Ja, just det. Och så tänker jag ju att vi har en stor del i Tyresö, alltså ute på Östra Tyresö, där det inte är kommunalt VA. Men man måste ändå då ansöka om lov för det då?
Jag vet inte det här faktiskt.
Nej, jag förstår att, för det här är ju så, det här har ju inte ens börjat gälla. Så jag förstår att ni liksom lite grann måste pröva er fram i det här.
Jag blev väldigt osäker där faktiskt. Jag vågar inte svara bu eller bä på den saken. Men har du ett enskilt avlopp så är det en angelägenhet för dig själv så att säga, på ett annat sätt. Så det är, men det är ju så att du ska ha ett godkänt enskilt avlopp. Och den ska vara dimensionerad utifrån förutsättningarna som finns på fastigheten. Så det kan ju vara så att det, ja, som du säger, miljötillsynen där på det enskilda avloppet som kan förändras. Att du behöver göra förändringar i ditt enskilda avlopp för att du gör en till bostad.
Just det.
Och man belastar det mer. Om det är begränsat till hur det ser ut idag så belastar du det med ytterligare boende och det inte klarar av det. Då kan det komma till kostnader där.
Precis, och jag tänker lite grann det här har ju diskuterats länge, de här... Det kan ju vara exploatörer som köper upp två villatomter intill varann. Och sen så, och helt plötsligt så har man bildat en BRF. Man har satt upp attefallshus, det har det ju varit hittills då. Och helt plötsligt så är det då ganska många som bor på den här BRF:en då. Och grannar klagar på bilar och mycket mer folk och sådär. Det känns ju som att riskerna för det kommer att öka, eller?
Jag vet inte om det kommer att öka, för den möjligheten har du ju idag. Det blir billigare för dig att bygga de där komplementbostadshusen. Och man behöver inte anmäla det till kommunen. Så att på det sättet så förenklar det ju att de här byggs. Mm. Om du ska, och det är ju inte ovanligt som du säger, om du har två fastigheter så bygger du ett parhus på båda de fastigheterna. Och sen styckar du dem där så att det blir två fastigheter, så det blir fyra fastigheter. Då får man ju bygga ett attefalls... Eller egentligen behöver man kanske inte stycka. Om det bara blir tomter så kan man bygga fyra stycken attefallskomplementbostadshus till det här. Så det blir, vad blir det då? 4-8 bostadsrätter i den här föreningen då. Av vad som innan var kanske en eller två villatomter.
Just det.
Men det ser vi redan idag. Det som blir... är att det är svårare att planera för en och två bostads i planer, i radhus, i villa, tomter. Alltså hur mycket är det som ska bli hårdgjort? Vad är det som, hur stort mycket belastar det här? Och det är knepiga frågor, för vi vet ju inte riktigt hur man agerar. Det är väl så att vi tror att de flesta som bygger nytt kommer ju bygga med de här tillkommande 30 kvadratmeterna, för att etableringskostnaden är en av de stora kostnaderna, och det är liksom, det kostar inte så mycket mer att bygga mer 30 kvadratmeter till.
Nej, just det.
Så varför skulle man inte göra det? Mm.
Du, det finns någonting också som heter planenligt utgångsläge. Kan du förklara vad det är då?
Ja, planstridigt utgångsläge finns det någonting som kallas. Och det kanske är någon som har blivit drabbad av det. Och då är det så att om byggnaden på något sätt strider mot planen om man söker bygglov, Och vi konstaterar det här planstridiga utgångsläget. Det ligger lite på prickmark, och det var okej att godkänna det i tidigare plan och bygglag. Men idag kan vi inte göra det. Man får inte göra någon åtgärd alls. Man får inte sitt garage, eller man får inte sin tillbyggnad på grund av det här utgångsläget. Men nu är det nya lagen, då har man tagit bort det här. Eller man säger så att om planen har om genomförandetiden på planen som den här ligger inom, om det har gått 15 år efter det, då ska vi ignorera det här planstridiga utgångsläget, och så är det plötsligt fritt fram igen. Och det blir också så att genomförandetiden efter det har gått de här 15 åren, så blir det lite friare att göra avvikelser gentemot planen. Finns det en skrivelse, och det där är någonting som vi får se fram emot, hur mycket eller vad som man kan bevilja och inte bevilja. Det har vi svårt att sia om, men man säger att genomförandetiden ute så...
Men för genomförandetid för detaljplan, den kan ju variera. Nu för tiden har man väl sällan 15 år, ofta 5 eller 10 år. Men är det ändå de här 15 åren då?
Efter genomförandetiden. Så genomförandetiden plus 15 år har jag uppfattat det som.
Aha, okej.
Okay. Och finns det ingen genomförandetid uttryckt i planen, då är det 15 år.
Ja, okej. Okay. Mm. 15 år från när planen togs då. Okej. Okay. Ja, det här är ju... Jag förstår att det här är lite knepiga frågor som ni får fundera över vad det kommer att innebära. Och det blir väl lite rättsfall och sånt där, antar jag.
Ja, det ser man ju... Vad ska man säga? Det blir, men man ser fram emot det. När man är så här lite bygglovs- eller PBL-nörd som vi är, som vi som jobbar med bygglovs, så ser man väl kanske fram emot de här att få prövade rättsfall, så att vi får lite säkrare vägledning i hur vi ska agera i vissa frågor. Och det här med avvikelser och genomförandetid är en sån här sak som kan vara lite svårt för oss att sia om i förtid.
För vissa saker blir ju också lite striktare, har jag förstått. Alltså det här med om det är särskilt värdefulla miljöer. Man pratar också om riksintressen för totalförsvar, nära gränser mot grannar och sådär. Berätta.
Ja, och framförallt är det tydligt när det gäller kulturmiljöer, att där blir det striktare. Alla de här åtgärderna som vi har pratat om egentligen med tillbyggnader och fasadändringar, de gäller inte om byggnaden eller området är kulturhistoriskt värdefullt.
Och då, om det är kulturhistoriskt värdefullt, ska det stå i detaljplanen då? Eller räcker det att det finns i översiktsplan? Eller hur mäter man det, så att säga?
Det ska stå i översiktsplanen, säger man i lagstiftningen, men det är ju någonting nytt. Så att kommunerna kommer ju inte ha det här på plats från 1 december, att det står i översiktsplanen. Men Det är de som har precis tagit fram nya underlag, kulturmiljöunderlag. De kommunerna som har gjort det, de sitter kanske snällt eller sådär tryckt i båten och vet att de har det. Men jag tror att väldigt många står för en utmaning att peka ut befintliga byggnader eller områden och säga, ja men de här, där gäller inte den här nya lagstiftningen. Och det är precis som Tyresö, vi har ett ganska stort jobb att göra, att fundera ut vad gränsdragningarna är för kulturmiljöer och vad som är kulturhistoriskt värdefullt.
Men kan du redan nu säga sådana områden som finns i Tyresö?
Ja, det vågar jag nog inte riktigt på. Men däremot så kan man väl se att vi har ju ett kulturmiljöunderlag i Tyresö. Och de pekar ut vissa områden. Så tittar man i den så får man en fingervisning om vad som är värdefullt i Tyresö.
Mm. Precis, för man kan ju förstå liksom runt slottet och alltså de delarna av Tyresö. Men det har ju varit också att man har sagt att vissa delar av Krusboda är liksom kulturhistoriskt intressant, vilket kanske är lite svårare för gemene man att förstå. Skulle det kunna vara sådana områden? Alltså?
Ja, man kan säga så här, det finns ingen tidsgräns för kulturmiljö. Så fort en byggnad är byggd så skulle man ju rent teoretiskt åtminstone säga att det är en kulturmiljö. Men oftast är det de områdena som på något sätt är välbevarade eller visar på ett byggnadssätt som är karaktäristiskt för en epok eller en tid eller en plats. Och då kan det vara 60-tal, det kan vara 50-tal, 70, 80, 90-tal. Och det där är lite olika vad man vill anse är kulturmiljö, men det är ju, finns ju expertis på det området också som man kan ta hjälp av. Men ganska mycket av Tyresös utmaning är nog att göra arbetet på kommunen, att säga så här, ja, men här har vi det underlag som vi ska stötta oss på i den här prövningen.
Och när kommer ni ha satt ner foten om det här då, tror du?
Jag vet inte. Det är inte så att vi uppdaterar översiktsplanen, utan den här blir aktuellt när man uppdaterar översiktsplanen. Vi försöker, vad jag anser och förstår av mina kollegor på andra enheter, är att vi vill göra det snabbare än så. Alltså vi vill se över det här underlaget. Vad kan vi göra och hur ska vi göra fram till att vi har ett annat underlag? Man kan säga att det som vi redan har idag fungerar som ett kunskapsunderlag vad som är kulturhistoriskt värdefullt. Så det är det vi stöttar tills vi har någonting annat, så det är det vi tittar på. Men det är inte jättetydligt. Så kan man väl säga. Så därför är det inte så lätt att säga det där huset är och det där är inte. Det bästa är att ta kontakt med oss och fråga. Och
man kan få råd ifrån
det. Ja.
Mm. Du, och jag tänkte på det här med, vi pratade om den här komplementbyggnaden. Om man sen tidigare, alltså man kanske köper ett hus och så står det någonting där. Inte vet jag, en liten frigga då, som man kallar ett litet uthus. Men vet man då med säkerhet om det är en friggebod eller attefallare? Eller hur vet man om, för jag antar att om man har redan en friggebod och attefallare, då får man inte bygga den här komplementbyggnaden, är det så?
Det är ju den totala bygglovsbefriade ytan som på fastigheten får uppta då de här 45 kvadratmeterna. Så finns det tidigare en 10 kvadratare, ja men då minskar ju ytan. Om man får bygga och inte bygga.
Man räknar av.
Man räknar också av.
Mm, mm.
Och man kan ju ta reda på det. Alltså om du köper en ny fastighet så är det ju bra att ha koll på vad som har beviljats där tidigare. Så har man inte alla papperna så är det bra att ta kontakt med kommunen och få ut de bygglov som har beviljats på fastigheten sedan tidigare. För det kan ju vara så att den där friggeboden inte är någon friggebod utan någonting man har fått bygglov för. Och då har du fortfarande byggrätt som är bygg, alltså som inte du behöver söka för.
Just det.
Kvar.
Men och bygglov har det alltid varit, alltså jag tänker det finns ju också, vi har ju en del gamla hus, väldigt gamla hus här i Tyresö, och då menar jag inte de här kulturbyggnaderna, men ändå tänker utåt Visvas och sådär, alltså att man, det kanske har varit hus som har stått där jättelänge och då kanske inte finns någon bygglov.
Vi har nog rätt gamla, alltså det går att spåna tillbaka ganska långt i tiden.
Ni har koll, tror du?
Ja, det skulle jag säga. Det är väl på ett eller annat sätt. skulle jag nog säga. Därför att om vi kommer in på 1700-talet, ja men då är det väl förmodligen någonting som är byggt av försvarsmakten eller någonting som är lite mer bestående. Så då finns det säkert att spåra i några arkiv. Om det inte finns i kommunarkivet så finns det i någon annat arkiv. Mm. Och lite så är det. Men bygglov och så har man sökt. Jag har tittat på jättefina ritningar från tidigt 1900-tal så där i kommunarkiv. Så att det finns oftast.
Mm. Mm. Du, alltså, som sagt, det här är ju ganska stora förändringar. Och jag kan ju ändå känna en viss oro för att det kommer att bli lite så här High Chaparral. Alltså, för jag brukar ibland tänka så här att alla människor har inte världens bästa smak. Vad det gäller liksom hur ett hus ska byggas och hur det ska se ut och färger och sådär. Känner du någon sån stor oro?
Nej, inte just när det gäller det kanske. Det beror på hur man ser det. Ja. Är det så att kommunen är en garant för de där sakerna du sa nu? Jag vet inte. Inte alltid. Det får vi nog vara ganska ödmjuka och säga att ja, men det är kanske inte de sakerna vi prövar. När det gäller de här attefallsåtgärderna, då är det en anmälan. Och det är, ja, man kan pröva gestaltningsfrågan i dem, men det är inte riktigt samma sak som ett bygglov. Är alla de här attefallarna som har byggts hittills snygga? Nej, det tycker inte jag. Men som sagt, då är det ju ändå med kommunens goda vilja. Jag vet inte. Ska jag väl säga. Är det så att fler kommer bygga attefallare? Bara för att det blir billigare, om man uttrycker det så då. Ja, kanske. I alla fall fler friggebodar eller fler komplementbyggnader. Fler tillbyggnader. Men jag tror att de allra flesta är ganska måna om att det ska se bra ut på den egna fastigheten. Så tänker nog jag. Alltså jag tycker det är svårt. Jag tycker att det svåra vi står inför, eller som, och det är, har vi redan, det här med som du beskrev, att man styckar upp tomter, villatomter, att vi får någonting som vi kanske inte hade planerat för. Och det där är ju det absolut svåraste för oss, att planera för en framtid som vi inte känner till. För det blir ganska stora förändringar. Så det är det knepigaste. Och då är det bostadsrättsföreningar. Byggs i regel av en byggherre som det är inte, det här är inte, du bor inte kvar på den fastigheten, utan du bygger av andra intressen, så att säga.
Nej, precis. De har ju egentligen inte det intresset att det ska behöver ens se snyggt ut. Det är mer ett ekonomiskt intresse.
Ja.
Och ja, där kan man ju känna en viss oro. Ja. Spännande. Är det några mer regler som du ser liksom kommer att förändras eller saker som kommer att bli annorlunda?
Jo, men det är en hel del som blir annorlunda. Men nu, vi har ju tagit med genom de som är de största förändringarna. Jag har säkert glömt någonting, för det gör man ju så här när man sitter och pratar och får frågor.
Jag hörde någonstans att man trodde att preskriptionstiden ska försvinna, men så är det inte.
Men det känner inte jag igen.
Nej.
Men som sagt, jag kan ju ha missat någonting där, men den är ju... Det verkar konstigt om vi skulle ta bort en preskriptionstid. Då kan vi ju inte utöva någon tillsyn. Då kan man ju i princip bygga och så säger man så här, nej men, jag har ingen preskriptions... Eller du menar att den skulle försvinna? Nej. Att, den,
ja,
att
alltså,
man kan hur länge som helst?
Ja, för är det, om jag
10 år.
10 år, va? Mm. Ja, precis. Och då har man ju sagt så här, okej, efter 10 år så får huset stå kvar.
Mm.
Men däremot så kan det vara svårt att få nytt bygglov, så att säga.
Mm.
Visst är det så?
Mm.
Ja. Att den gränsen skulle tas bort.
Men det, okej.
Det vet inte du.
Nej, det känner
jag, och jag
inte
vet
igen.
Inte, alltså jag vet inte. Jag försökte att läsa på lite och det är väldigt mycket. Man märker att det här inte riktigt är satt än, för att det är lite luddigt och det är lite svårt att hitta något, tycker jag.
Det är en väldigt stor skillnad mot hur det ser ut idag. En fördel är ju att allting står uppradat, kan man väl säga. Att det finns alltid, man kan alltid falla tillbaka till någon paragraf. Innan har det varit ganska mycket undantag och undantag, vad vi kallar utan huvudregel, så bara ett undantag inslängt. Nu finns det kopplat till någonting i alla fall. Det är en fördel, så jag tror att på ett sätt så kan det bli lite tydligare och enklare. Men ja, det är ganska stora åtgärder, och det är nästan en ovana för oss att, ja men, får man verkligen göra så här utan att prata med kommunen? Så vi tänker oss att det blir mycket frågor som kommer till kommunen, oavsett om det man måste kontakta oss och söka för någonting eller inte.
Kommer ni att ladda upp för det då? För att redan idag så är, ni har ju någon typ av alltså, telefonrådgivning. Kommer ni att utöka det nu då för att ni tror att det är fler som kommer att höra av sig?
Vi gjorde det under oktober här redan, att vi utökade. Så vi försöker åtminstone dubblera den tiden vi hade. Så nu har vi 4 timmar i veckan mot tidigare 2. Och sen har vi rådgivning också på plats i kommunhuset eller via Teams. Som vi har på torsdagar eftermiddagar, som idag.
Mm. Hör man av sig då? Bokar en tid eller hur funkar det?
Precis, då bokar man en tid. Mm. Och så får man träffa en handläggare i 30 minuter ungefär och ställa sina frågor. Mm. Och då rör de bygglov. Och vi har väl också funderat på vad mer kan vi göra för insatser för att informera. Ska vi ha drop-in där man får komma utan att anmäla sig i förväg när man bara får ställa en enkel fråga, eller kan vi göra på andra sätt? Så att, ja, men vi kommer att göra andra åtgärder också.
Ni får sitta här i biblioteket ibland. Och
precis, det är väl inte någon dum idé.
Ja. Ja, spännande det här, Anders. Vi får se då. Vi kanske får följa upp det här om ett år eller så.
Ja,
se hur det gått. Ja, tack så hemskt mycket till dig, Anders Söderberg, som är bygglovschef i Tyresö kommun. Så får vi se hur de här nya bygglovsreglerna landar. Och ni har alltså lyssnat till Tyresö radion, och jag som har suttit här, jag heter Katarina Johansson Nyman.